Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden och du hör mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson. Och det här är avsnitt 26. Och även det första avsnittet efter vårt sommaruppehåll. I det här avsnittet ska vi gå igenom eld och vatten, nästan bokstavligen. För hur är det att evakuera sina djur när skogsbranden står vid gårdsgränsen? Och hur ser läget ut för det här? Alltså spannmålsskörden i framförallt västra Sverige nu när vattenmassorna förhoppningsvis börjar dra sig bort. Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. Nu kör vi!
Ja, vi är alltså tillbaka igen efter en lång och händelserik sommar. Och just nu sitter vi faktiskt på ett fik.
Mm. För det är så att vår Stockholmsredaktion har flyttat under sommaren till Franzéngatan i Stockholm. Och längst ner i det här huset så finns det ett fik som heter Byfiket. Det är ägt av LRF.
Mm, och det är lite som att sitta här hemma i ett bondkök. Med pinstolar och det är broderade kuddar med olika budskap som att... Att äta billig mat kan stå, det är dyrt. Och även menyn då är inspirerad av lokal producerad mat runt om i landet. Både här i närområdet i Mälardalen och andra ställen.
Och om ni hör något som låter, det kanske är lite kaffekoppar som klirrar eller någon andra som pratar här omkring, så är det ju för att vi inte är ensamma.
Nej, just det. Det är ju kafébesökare här också. Och inte bara Lantbrukspodden som är på plats.
Men nu så drar vi igång tycker jag. Hur har sommaren varit, Anna?
Jo, men den har ju varit het, får vi säga. Det har varit varmt, soligt. Det var ju ett otroligt högtryck som var inne. Så jag har ju stekt mig i solen. Både här i Mälardalen, så jag har varit nere i Kalmar och Ölandstrakten. Och en annan tröska som man bör göra när man är lantbruksreporter på semester. Och du då, Camilla, hur har du haft det?
Som de flesta andra och det du också var inne på så har jag också upplevt en extrem varm sommar. Och en del av den så har jag tillbringat på norra Gotland. Och jag har även varit på det här. Där hörde ni alltså en del av traktorslalom i Hejnum på Gotland. Och jag tycker att vi stannar kvar lite där. Alltså bland traktorer och tröskor. För det talas ju om rekordskörd i år, eller hur Anna?
Ja, säsongen har sett riktigt lovande ut och enligt Jordbruksverkets prognos så kan årets totalskörd landa på 5,6 miljoner ton. Och det beror på, till stor del på att det är en väldigt stor andel höstvete som har såtts förra året och som nu skördas eller har blivit skördad. Och då beräknar man på att den skulle kunna landa på 2,7 miljoner ton. Men som alla vet så är ju ingen... Det är ju ingen skörd förrän den är bärgad och det har ju varit enorma problem nu framförallt i Västsverige. De här stora regnmängderna som har kommit in de senaste två veckorna. Och även andra delar av landet har bönder fått kämpa mot skurarna för att få in sina skördar.
Ingen har ju missat översvämningarna i västra Sverige framförallt. Det har ju kommit mängder med regn på väldigt kort tid. Och jag pratade med en lantbrukare i Kvänum på Skaraslätten häromdagen. Och han berättade att delar av hans vetefält, de står ju fortfarande i vatten. Det är osäkert om när han kan skörda. Och om och i så fall hur så tror han att han måste köra med ett lågt skärbord. Och i så fall så kommer han antagligen köra fast, trodde han. Och om det kan bli någon höstsådd, det visste han inte än. Men att det kommer bli leriga jordar, det var han säker på. Men hur är det med det här nu då?
Jo, jag pratade nyss med Erik Jönsson som är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Skaraborg. Och så här beskrev han läget.
Vi fick en fin start i början av augusti och slutet på juli kom skörden igång. Framförallt av höstkorn och råg och höstvete. Och även lite vårsäd. Så blev det tvärstopp kan man säga här för två veckor sedan, mer eller mindre. Vi fick ganska mycket regn då. Och ja, just nu så kan man väl säga att jag skulle tro att ungefär 40-50% av arealen är skördad. och resten är kvar ute i fält. Det är klart att det som skördades först var ju väldigt fina kvaliteter och även väldigt bra skördar. I de allra flesta fall så har vi legat på rekordnivåer på många ställen så att säga. I onsdags då efter de här skyfallen, då var det ju mer eller mindre regelrätta översvämningar. Stora delar av fälten runt Kvänum och Ljung stod mer eller mindre under vatten då så att säga. Några delar i Sju här hade så också.
Det påverkar den kvaliteten då? De här stora
vattenmängderna? Ja, det gör det ju. Framförallt så är det ju falltal och cesarium och sånt som blir problem. Falltalen går ju då i både i råg, det som står kvar och vete. Det som står kvar, och det är ganska mycket vete som står kvar. Det betyder att bakkvaliteterna försämras så att det blir bordvete då istället för död. Så det finns en risk då att vi får högre halter av toxiner. Och i kornet så får vi problem med cesarium och det blir problem i mältningsprocessen sen
då. Vad säger lantbrukaren då om att den här väntade rekordskörden står här och slumpar bort då?
Det är ju fullständigt värdelöst. Det som finns som lantbrukare, det är ju oss och inte kunna göra någonting så att säga. Och bara stå vid sidan av och se på när för ett helt år, kanske inte går om intet, men skadas i alla fall då. Men förhoppningsvis kommer skörden kunna återupptas. Bara vi får en vecka, 10 dagar här så ska nog det mesta vara avtröskat. Det kommer nog vara stora volymer fortfarande, stora skördar, men sämre kvalitet.
Där hörde vi lite om hur läget är i Skara, men hur ser det ut i resten av landet?
Ja, i Halland har det också kommit stora nedbördsmängder lokalt, framförallt i Getinge. Men det är stora skillnader mellan norra och södra Halland. På en del håll så har lantbrukarna kunnat tröska av en hel del och på andra håll så står det i vatten. Så det är väldigt extremt stora lokala variationer. Och sen här i Mälardalen så beräknar man att en tredjedel kvar tröska var fortfarande en stor del höstvete. Men även fast det har varit väldigt mycket skurar och tråkigt skördeväder så tror man att vetet fortfarande håller bra kvalitet. Även om det är risk då att det försämras när det är sånt här fuktigt väder. Och även då maltkornet, att det kan få försämrad grobarhet. I Östergötland likadant, väldigt lokala variationer. Vissa lantbrukare säger att det är för torrt för att så och andra vadar i vatten. Sen emot sydost så är det ju börjar bli färdigtröskat och sen så om man går längre norrut, Gällivare, Norrbotten, också skurigt, kämpigt, även om skörden drog igång tidigt även norrut.
Men Skåne, det är färdigtröskat.
Skåningarna är till stor del färdiga med spannmålen och rapsen och bönderna vittnar om riktigt bra skördar, hög kvalitet och framförallt höstvete verkar de allra flesta vara mycket nöjda med. Eftersom skörden drog igång tidigt och även nu redan är klar så håller bönderna på att förbereda inför höstbruket och höstrapsen ska ju redan vara sådd. Ganska stora arealer är sådda och nu är det snart dags då för vetet.
Men det här med då när det regnar mycket och så, då tänker ju många på dån. Hur är läget för det i år?
Ja, dån är ju då ett mögelgift som kommer från mögelsvampar i fält, från släktet Fusarium. Och det kan angripa då bland annat havre och det kan försämra grynhavrekvaliteten. Och tas helt enkelt emot som livsmedels om man har de här toxinerna i. Och spannmålsbranschen har gått samman i ett gemensamt projekt för att följa utvecklingen eftersom det har varit stora problem de senaste åren. Och enligt de senaste rapporterna så verkar det som att halterna är låga för just dån som bildas av de här fältsvamparna. Nu varnar spannmålsbranschen för att det är större problem med lagringssvampar. Alltså att man får in, man har tvingats tröska vid höga vattenhalter och man måste hantera den här blöta varan och då är det viktigt att man kan torka och lufta kanske flera omgångar då för att det inte ska bildas lagringssvampar och andra sorters toxiner då.
Ja, och även om då inte skörden är helt i hamn än så har ju nästa säsong redan börjat. Hur går det med höstbruket?
Ja, det är, i de här regndrabbade områdena så ser det ju ganska mörkt ut. Det är inte kört än, men om man inte har fått av årets gröda så kan man ju inte heller förbereda inför höstsådden. De här stora regnmängderna gör ju att många fält är vattenmättade och då är det svårt att komma ut och bereda jorden och även så. Så att om man kan göra det så kan såbruket att det blir för grovt och inte lika bra förutsättningar inför höstsådden.
Vad kan det här innebära för nästa säsong?
Ja, i vissa områden, framförallt då de här i väster, så kanske det inte blir någon höstsådd alls. Och då får man få ett större vårbruk istället. Och det kan vara ganska tajt med tid och det beror ju på också hur vårens väderlek ser ut. Och även då att jordarna kan vara ganska påverkade av de här regnmängderna.
Och på tal om höstbruket så ser det ju ändå gynnsamt ut för vissa områden. Skåne är ju som vi sa precis färdigtröskat. Och då är det ju också dags att få ner utsädet i jorden för nästa års höstveteskörd. Men vad ska man välja och vad ska man tänka på när det gäller höstvete? Nils Yngvesson, han är växtodlingsrådgivare på HIR Malmöhus. Och du Anna, du träffade honom vid odlingspersällerna på Borgeby fältdagar tidigare i somras. Och nu så ska han ge några konkreta vetetips.
Ja, nu står här med Nils Yngvesson.
Just det.
Kanske en av Sveriges främsta veteexperter.
Jag kan säga att jag håller på och tittar på vetegrödan, ja.
Och vad säger du inför höstens sortval?
Ja, nu är jag ju som alla här också rätt så inspirerad av vad som händer och sker här i närområdet, alltså i Skåne. Och nu är vi så trötta på all gulrost att vi rekommenderar inte sorter längre som är mottagliga för gulrost i någon större omfattning eller betydande omfattning. Och bland dem måste man då räkna Kranich, man måste räkna Cumulus, man måste räkna Audi och faktiskt också Norin. Det är för mycket gulrost, det blir mycket besvärligt att hålla den under kontroll framöver därför att vårt sortiment av växtskyddsmedel har ändrat sig. Vi har ingen till topp 2015 och då blir det mycket, mycket svårare att hitta någon förnuftiga lösningar som kan klara av detta. I områden där man inte har gulrostproblem de allra flesta år varje fall, där kan man ju tänka sig fortfarande så de här sorterna. En del av dem har ju fördelar också, som Kranich har ju sin fördel genom att den är förhållandevis vinterhärdig och tidig. Och det är ju någonting som kan värdesättas hos många odlare. Vi tror ju nog att brons kommer bli en stor sort för svenskt vidkommande i varje fall. Det är nog tveksamt att det blir en stor säljare ute i Europa för att den är sen i Sverige. Och det innebär att flyttar man den längre söderut så blir den mycket, mycket senare. Eller betydligt senare. Och i värsta fall så sen så att den nästan aldrig blir mogen. Men i Sverige så har den visat att den har en väldigt god avkastningspotential. Kan klara av att ta sig in på kvarnveten. Marknaden också, även om dess falltal kanske inte är i topp alltid och även om det kan vara svårare att nå den riktigt de högre proteinhalterna. Så vi kanske ska säga att det är en kombisort som man kan göra både foder av och bröd av och kanske även någon stärkelse av.
Och så finns det även då Maribos och Julius.
De har vi ju visat nu i så många år, de räknar vi till standardsortimentet så att Elvis och Julius är fullt rekommenderade sorter som ingår i standardsortimentet och skillnaden mellan dem den finns egentligen inte utan vi rekommenderar båda fullt ut som kvarnbeten. Julius är ju i så fall den sorten som man sår först. Den har den lilla egenheten först att den växer väldigt långsamt på hösten så att den tålar en tidig sådd väl. Innebär inte i för sig heller att den blir väldigt sen eller att den är sen i till exempel i axgång eller den är sen vid avmognad. Men just hösttillväxten är väldigt långsam så att den är bra att börja så med för det tål den förväxer sig inte gärna på hösten. Vilket en hel del av de andra kan göra. Till exempel Elvis kan göra.
Och nu då till hösten, om du kan sammanfatta, vad är tipsen för att få en bra skörd 2015?
Tipset 2015, inför 2015 är att är man bara intresserad av att odla höstvete för att tjäna pengar så ser man antingen brons eller Maribos. De är väldigt likvärdiga i odlingsegenskaper. Brons kan man möjligtvis sälja till en kvarn. Vill man ha lite ytterligare att laborera med, till exempel så tidigt, så kan man säga Julius. Vill man ha en väldigt säker, om man är orolig för falltalet eller om man bor i områden där ofta falltalet kan vara lite svajande eller svårt att få till och framförallt behålla, så ser man Elvis. Sen tror jag man har täckt in det mesta. Det som fattas i så fall här i den här visningen som vi har, det är en riktigt tidig sort. Det är här inga riktigt tidiga sorter, det här materialet. Och är man behov av tidiga sorter, så kan man i de södra delarna av Sverige så Cubus. Det är fortfarande den tidigaste sorten. I de lite längre upp i Mellansverige så ser man kanske inte just Cubus, utan då ser man till exempel då Praktik. Är man inte rädd för gulros så ser man Norin. Är man intresserad av att kunna sälja till väldigt många, så kan man till och med se Kranich.
Nu går vi vidare här i podden, och innan det här regnovädret drog in över landet så hade ju ett högtryck dragit i parkeringsbromsen över Sverige. En flera veckor lång hetta torkade upp skog och mark ordentligt.
Ja, under slutet på juli så bidrog då hettan till att det var ordentligt torrt i skog och mark. Och det gjorde till slut då att det tog ordentligt fyr i skogarna runt om i Västmanland. Och elden spred sig i en enorm hastighet, och det blev den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Och du, Camilla, du rapporterade om det här.
Det gjorde jag. Och det här började ju på torsdagen, som sagt, sista juli. Och det, från början så var det inte så stor brand. Men under helgen så tog det sig ordentligt. Och på måndagen så sa myndigheterna först att branden var under kontroll. Det fick man ta tillbaka ganska snabbt. Bara några timmar senare så sa man att den är inte alls under kontroll. Och då spred sig det elden med en enorm hastighet. Ett tag tror jag att elden var uppe i. Den spred sig ungefär 2 kilometer i timmen. Och många som jag pratade med vittnade om hur elden bara hoppade. Det var en enorm hastighet helt enkelt. Och jag har pratat också med lantbrukare och skogsägare under den här tiden. Och alla som jag har pratat med, de vittnar om en enorm gemenskap. Att alla på landsbygden ställde upp för varandra. De hjälptes åt att göra brandgator. Och de hjälptes åt med evakuering av djuren. Och alla vill verkligen påpeka vilken enorm gemenskap det här har varit.
Ja, för myndigheterna har ju fått en del kritik då från skogsägare och fastighetsägare i området.
Det fick de. Det var en del som sa att de fick inte tillräckligt med information. De visste ingenting. Och hur exakt informationen har gått till, det kommer ju antagligen utredas i den här utredningen som regeringen sa att de skulle göra sen senare.
Ja, för det börjar ju då som en brand som verkade vara under kontroll, som sen bara eskalerade. Och det är ju helt otroligt hur det kunde hända att man inte kunde få stopp på den. Att det kunde ta sådana enorma proportioner.
Ja, det fick verkligen enorma proportioner, och det är ju som sagt den värsta branden vi har sett hittills, skogsbranden i Sveriges historia. En som fick uppleva det här på nära håll, det är Elisabeth Pettersson. Hon är köttdjursuppfödare och LRF-ordförande för Västerfärnebo Fläckebo lokalavdelning. Hon bor på Västerfärnebo prästgård i Västmanland, och så här säger hon om hur det var när hon såg att branden kom nära gården.
Så vi såg den ju rent fysiskt på fredagskvällen med lågorna över trädtopparna, men vi tyckte att det var så pass långt borta. Vi bedömde nog att det var en 5-6 kilometer och kände oss trygga med det. Vi tyckte inte att vi låg i farozonen.
Vad fick er att ändra uppfattning?
Det blev ju den här explosionsartade branden då, som tog en väldig fart på måndagen. Den började ju på torsdagen, och på måndagen tog det en väldig vändning då, i och med att dels värmen då, vi hade 34 grader varmt. Och vinden ökade. Så att den tilltog ju, och det gick ju väldigt fort. Vi hade aldrig drömt om att vi skulle behöva evakuera djur eller någonting. För vi ansåg inte att vi var. Vi bor ju i ett samhälle, tyckte vi. Eftersom den här prästgården är ju centralt belägen i Västerfärnebo.
Hur var det på gården? Hur märkte ni av branden?
Vi såg ju dels helikoptrar då som vattenbombade. Men sen såg vi också rökpelare. Vi såg ju alla moln som kom. Och sen då på tisdagen så var det förloppet ännu mer för våran del då, när vi såg den här väldiga mängden rök som kom oerhört fort och bara välde in över hela samhället egentligen. Och då hade jag precis sagt att nej, men vi kommer inte att behöva evakuera våra djur, det här är lugnt, vi ligger utanför det här området. Och sen då så blir det en rökutveckling som gör att man ser inte speciellt långt framför sig, och det blir väldigt varmt. Och man vet inte vad som finns bakom den här röken. Om det är ett askmoln eller vad det är. För du ser absolut ingenting. Och då blev det bråttom att flytta våra djur.
Reagerade djuren på branden på något sätt?
Alltså det är klart att de reagerar, det gör de ju. Men inte på det viset att de blir stirriga, hoppar, sparkar. Hos oss gick det väldigt lugnt till. Och det är ju mycket en hanteringsfråga också. Att alla människor som hanterar den här evakueringen var ju vana med djur. Så att det var inget konstigt och man får inte ha bråttom. Utan det här måste gå i djurens takt ändå. Va? Och nu gick det väldigt fort ändå. Alltså det här var gjort på en timme hos oss. Och få på 56 djur både från beten och från en lösdrift inomhus. Och det är otroligt starkt jobbat av de som har evakuerat. En stor eloge. Och även alla djurbilar, djurtransportörerna. En helt makalös organisation som har löst det här.
Hur kändes det för er på gården att skicka iväg djuren? För det måste ju ha varit en oerhört stor ovisshet i det ögonblicket.
Alltså det var ju både och. Det var ju en skön känsla att skicka iväg djuren till säkerhet. Samtidigt så var det obehagligt att veta, vi visste ju inte vad som väntade i övrigt då. Men också att det varit en stor lättnad när djuren hade åkt iväg. Då kunde vi fokusera på oss själva och sen framförallt att hjälpa andra. För det var ju andra som hade det otroligt mycket mera, alltså de hade mycket mycket värre än vad vi hade. Vi har inte förlorat någonting, vi har evakuerat våra djur och fått tillbaka dem, vi har inte förlorat skog, ingenting. Det finns folk som har det otroligt jobbigt just nu.
Nu har ni fått tillbaka djuren och gården står kvar. Och vilka blir följderna för er del efter den här branden? Vet ni något om det?
Nej, alltså vi ser inte att vi får några följder alls. Det enda som är nu är att vi måste försöka tröska. Det är det som är lite försenat då. Men det är ju så här som bondens liv är. Det är bara att gilla läget och sen får man arbeta vidare. Så att jag är glad att alla har klarat sig. Och alla hemma och friska igen. Det är belöning nog för mig.
Och det var vår reporter Ulf Aronsson som träffade henne. Och du Ulf, du är med oss här nu och du träffade ju Elisabeth Pettersson både när hon fick hem djuren efter evakueringen och även efteråt. Hur var det på gården när djuren kom hem?
De var naturligtvis både lättade och glada över att det för deras del hade gått bra. Djuren hade evakuerats i tid och alla kom tillbaks. Så att de var ju lättade och glada.
Hur såg det ut då i landskapet? Det var bara några dagar efter elden hade tagits under kontroll.
Ja, det var ju det som förvånade mig när jag kom dit. I och för sig började man känna brandlukt trots att det var flera veckor efter branden. Redan en halv mil innan man kom fram till hennes gård. Men väl framme så syntes det ju inga spår efter branden. Och runt gården är det ganska stora åkrar innan man ser skogen bort vid horisonten. Så min tanke var ju att ja, men det här var väl inte så farligt. Men sen när man hör Elisabeth själv börja berätta om att man inte knappt ser handen framför sig vid gården, brandröken ligger tät, man känner brandvärmen och det är ju, åken brinner ju knappast sämre än skogen. Man känner värmen i röken och vet inte hur långt bort branden är. Då förstår man att det här var mer dramatiskt än det såg ut den dagen jag var där.
Och du bevakar ju skogsbranschen då på Skogsland mest. Och hur har det gått för de privata skogsägarna i brandområdet i Västmanland?
Ja, det finns fortfarande ganska mycket oklarheter kring det. Det man kan säga är att jag tror att 90% av de som drabbades hade försäkring. Så att någon ersättning får de säkert. Området är väldigt hårt brunnet. Ibland när det är skogsbrand så lämnas det fläckar. Men här är allting hårt brunnet. Och man diskuterar vad man kan göra av det som står där. Nu verkar flera sågverk vara hoppfulla om att en del kommer att gå och såga. Men det blir naturligtvis sämre priser. Det går inte att sälja som massa ved för sotet går inte att ha i massaindustrin.
Vad kommer man göra av virket då?
Som det ser ut så kommer ju majoriteten att bli bränslefri flis, alltså till värmeverk och kraftvärmeverk. Men det är inte helt lätt det heller, därför att det blir ett överskott då med så här mycket material på en gång. Dessutom har det hård konkurrens från importerade sopor. Så att i nuläget finns det mycket oklarheter om hur det kommer att användas och vad det ekonomiska utfallet blir för de drabbade.
Och det är på grund av då sot och att det blir sämre kvalitet?
Ja, det det drabbar ju användningen i sågverk och massaindustri. Men medans på biobränslesidan blir en fråga om ett tillfälligt överskott lokalt eller regionalt.
Och förra helgen så var det ju Mellanskogs-Elmia i Sala. Det här är ju inte alls långt ifrån brandområdet. Hur var stämningen där?
Stämningen på mässan var jättebra. Naturligtvis pratade man väldigt mycket om branden. Men jag tror att man var väl lättad över att det hade kunnat gå mycket värre. Nu, en person dog och jag tror det var 30-tal byggnader som brann ner. Men det hade kunnat gå mycket värre.
Du träffade ju också Mellanskogs vd Sture Karlsson när du var på mässan. Och vi ska höra honom vad han säger om skadorna efter branden.
30% av marken som är skadad är ju privatägd. Och hela begränsningsområdet är 17 000 hektar. Och jag gissar att det skadade området är mellan 13 000 och 15 000 hektar. Så att det är ett jättestort område. Det ett stort arbete som återstår nu framöver här för att hantera det här inom närmaste halvåret och året.
Finns det någon uppskattning på hur stora volymer det rör sig om?
Nej, inte än, men det rör sig om totalt som har brunnit flera miljoner kubikmeter. Det gör det. Sen kommer en del av det här bara fällas ut och röjningsskogar och sånt. Men det är mycket, mycket skog och så att flyger man över det så är det en ganska förfärande syn.
Ni var tidigt ute och föreslog eller krävde importstopp för sopor eftersom mycket av det här brunna kommer bli biobränsle och soporna konkurrerar med det. Har det hänt något där?
Nej, det har det inte gjort. Det var mer för att visa på i vilken ordning vi tycker att olika saker ska tas i samhället. Vi har kontakt med flera långköpare som kan bli aktuella här och räkna med att försöka hitta lösningar, men det har vi inte gjort än. Det gäller ju både biobränsle men också sågtimmer då, där vi för våran del har en diskussion med vårat delägda företag Cetera då, där de kommer inom kort att provsåga lite eller brandskadat virke då.
Och finns det några uppskattningar på hur stor andel som skulle kunna gå och såga?
Ja, av timret så kanske det är i bästa fall 80-90%, i sämsta fall mindre då. Det är lite grann på hur de här hårdast brända områdena, hur mycket som går att använda där. För där har det ju varit en toppbrand som har gått fram, så där är allt svart. Det finns ju inget, varken barr eller grenar kvar, utan det står ju bara svarta skelett kvar. Men det är möjligt att rotstocken har klarats ändå då, när branden har gått upp i kronorna. Det vet inte jag än. Så det är ju ingen som har fått komma in och riktigt hantera och få ut timmer där än. Utan man har mest jobbat med att säkra vägar och sånt här.
Det här kanske är en fråga som ligger en bit fram i tiden, men om man kan såga en del av timret, vad kommer priset att hamna? Blir det någon prispåverkan eller blir det normal pris?
Det kommer aldrig att kunna vara normal pris, för att det kommer att vara ganska stora saneringskostnader på sågverken. Så att man kan inte köra erfarenheter från några skogsägarna vi har pratat med säger väl att från den här stora boträttsårsbranden uppe i Norrbotten för 4-5 år sedan att du kan såga en batch, alltså en omgång, och sen måste du sanera sågverket. Och sen så får kanske du köra lite vanligt och så får du köra en omgång till för att hela sågverket blir kontaminerat. Då får du in det här för mycket, sotet i typ torkar och sånt här, då blir ju trävarorna alldeles svarta när man torkar dem. Så att de här sotpartiklarna är väldigt fina när de börjar dansa runt på ett sånt här sågverk. Så att vi kommer nog att få pröva oss fram på många olika sätt. Det gäller även avverkningsarbete. Att jobbar man för länge i det här så sätter filter och allting igen i dem också. Så att det finns ju en arbetsmiljöfråga att ta tag i här, både säkerhetsmässigt och dammmässigt.
Men tillbaks till priset, troligen hamnar man, förhoppningsvis hamnar man bättre då än försäkringsersättningen på 300 kronor kubiken slutavverkningsskog.
Ja, vi jobbar ju med att säkra värden. Hur det där blir, det kan jag inte, det kan, vågar jag inte säga nu då.
Där hörde vi alltså Mellanskogs vd Sture Karlsson. Och Ulf, vad ska man tänka på om man är skogsägare i det här området? Har du några tips? Eller vad?
Det första som alla har betonat är ju att nu tror jag området fortfarande är avspärrat, men avspärringarna hävs väl vad det lider. Att det bästa är att inte gå in i området alls om man kan undvika det. Och om man måste in så kommer det säkert finnas regler. Det har talats om att man bara ska få tillträde om man sitter i en skogsmaskin. Så att man som skogsägare är medveten om att alla brunna skogsområden är farliga även när branden har slocknat. Därför träden står ostadigt och kan falla utan förvarning.
Den varningen skickar vi såklart med, och vi kommer ju få anledning att återkomma till branden framöver. Det här är ju inte slut bara för att den värsta elden har slocknat. Utan vi kommer säkert göra uppföljningar både här i Lantbrukspodden och på vår webb landlantbruk.se och i våra tidningar såklart.
Nu är det dags för veckans bonde, och den här gången har vår reporter Linda Grimstedt träffat en lantbrukare som är mitt i vallskörden utanför Ljusdal.
Hej, hej!
Hej!
Hej, vad heter du?
Jag heter Janne Hansson. Och driver Vallens gård med mjölkproduktion på drygt 600 mjölkande uppe i Ljusdal.
Och jag undrar, hur har vallskörden varit hos er här i år?
Den har varit lite blandad. Första skörden i mängd och kvalitet var jättebra. Andra skörden var lite under normal skörd, men kvaliteten var helt okej. Tredje skörden ser lite bistert ut just nu för, på grund av torkan. Jag hoppas att det ska rätta till sig lite, för vi har fått lite regn nu på slutet.
Hur långt bort är tredje skörden för er?
Normalt sett så skulle vi ha kört den inom 2 veckor, men vi får nog dröja 1 eller 2 veckor till för att få lite mer mängd.
Och vad har du för tips för att få en bra vallskörd?
Det är väl grundrecepten, att gödsla rätt och i rätt tid och sen ha en bra etablering av vallen är väl bland det viktigaste.
Hur sköter sig vallen här i Ljusdal normalt?
Det är ju vallbygder här. Vi har ofta mycket fukt i jordarna och väldigt säker gröda. Vi har sällan att ha torkbekymmer med vallen, så att det är en säker gröda för oss.
Vad ska du göra här på gården idag?
Jag ska ner och byta av min son på tröskan och så att han får spruta lite vallar.
Och vad önskar du dig mest av allt just nu?
Att det ska bli lite stabilitet på världshandeln för mejeriprodukterna. Att vi får ett säkrare pris. Just nu ser det ju inte så roligt ut på världsmarknaden. Och det drabbar ju oss ganska fort och direkt. Så att jag vill ha mer stabilitet, det önskar jag mig.
Vad är det som särskilt påverkar på världsmarknaden just nu?
Just nu är det nog Putins tilltag i Ryssland som kommer att indirekt påverka oss väldigt kraftigt.
Sa Janne Hansson, som driver Vallens gård och är mjölkbonde utanför Ljusdal i Hälsingland.
Under sommaren så har vi haft en tävling här i Lantbrukspodden med fina priser, eller hur?
Ja, i potten har det legat 2 biljetter till Driva eget-dagen som äger rum här i Stockholm den 9 september. Och det har gått ut på då att man ska ta en bild när man lyssnar på Lantbrukspodden och lägga upp den på Instagram och tagga med hashtaggen Lantbrukspodden.
Och det här har ju några gjort, och vi har ju såklart utsett en vinnare. Vem är det som vann, Anna?
Ja, men det är Kenneth Karlsson, eller Kenneth Karls som han kallar sig på Instagram. Grattis Kenneth! Vi kommer att kontakta dig och se till att du får biljetterna och hoppas att du får en inspirerande dag för vidare företagande på Driva eget-dagen i Stockholm.
Du vet väl att du kan lyssna på alla tidigare program av Lantbrukspodden på vår webb landlantbruk.se/podcast. iTunes eller Google Play. Och de senaste avsnitten från i somras var ifrån Borgeby fältdagar. Och så hade vår egen sommarpratare Johan Elofsson ett väldigt avlyssnat program. Och om du inte har lyssnat på det här än så gör det.
Mm. Och är det något ämne som du tycker vi ska ta upp här i podden eller någon person som du skulle vilja att vi intervjuar? Maila oss gärna på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Och på vår webbplats finns även ständig uppdatering av de senaste nyheterna inom jord och skog. Och såklart i våra tidningar Land, Lantbruk och Skogsland.
Mm. Och det här var allt ifrån oss på Lantbrukspodden. Och idag har vi ju spelat in på Byfiket. Och vill du följa oss bakom kulisserna? Kanske är du nyfiken på hur det ser ut här när vi sitter och spelar in. Eller hur intervjupersonerna ser ut eller annat. Så titta in på vårt Instagramkonto. Eller på Facebook. Där heter vi Land, Lantbruk. Och vi finns också på Twitter under samma namn.
Nästa avsnitt blir den 11 september. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.